Det är Yle Vega du lyssnar på måndag kväll, och som jag nämnde här tidigare så är det Nordiska rådets priser som vi ska prata om nästan hela den här timmen. Nordiska rådets priser imorgon delas de ut, och jag kallar in till studion två personer som vet en hel del om de här kandidaterna, om hur det kan gå. Marit Lindqvist och Silja Sahlgren Fordstad, välkommen.
Tack.
Kulturredaktörer båda två på vår kulturredaktion. Spännande kväll att se fram emot imorgon.
Absolut, och det kan ju alla se om man går in på SVT Play. De direkt sänder den här prisceremonin från konserthuset i Stockholm med start finsk tid 20.30 på strömmaste över SVT Play, och man kan se den över hela Norden, också i Finland.
Nordiska rådet utdelar alltså varje år fem priser. Det är litteraturpriset, filmpriset, musikpriset, miljöpriset och barn- och ungdomslitteraturpriset. Varje pris är på ungefär 350 000 danska kronor, vilket är strax under 50 000 euro. Det är en ganska betydande summa, kan man lugnt säga. Marit eller Silja. Silja kanske vi ska börja med, kan jag tänka mig, eftersom jag tänkte att vi skulle prata om filmer i det här skedet och framförallt det här filmpriset.
Ja, det är alltid lika spännande att se fram emot vem som dels blir nominerad. Det är alltid spännande inför det. Och sen förstås spännande att följa med hur det går nu. Det som är roligt med det här filmpriset är ju på något sätt, vid sidan av att det innebär en hel del pengar för den som vinner, så är det också ett bra gränssnitt på vilken typ av filmer som har gjorts i de nordiska länderna under det gångna året. Och det här är också en tävling som på något sätt tar fasta på filmer som kanske är lite mera udda och som då framförallt ska uppnå vissa såna här kvalitativa krav. De ska tillföra något nytt och ha någonting spännande att säga. Så det är inte de där mest mainstream-aktiga filmerna, utan lite annorlunda filmer. Men man kan alltid vara säker på att det är väldigt spännande och bra utbud.
Mm. Hur annars, är det inte av pur nyfikenhet, hur tycker du själv det här senaste nordiska filmåret har sett ut? Har vi några intressanta filmer som har kommit ut?
Alltså överlag så tycker jag att det går ganska bra för nordisk film just nu. Det ser man ju inte bara på biodukarna, utan det ser man också när det gäller nordisk tv-serieproduktion. Att Norden är starkt framme överhuvudtaget. Vi har starka regissörer, vi har bra skådespelare. Det görs högkvalitativa produktioner hela tiden. Man märker att de nordiska filmskaparna, de har det här hantverket i sin hand. Man har god känsla för hur man bygger upp en fin film. Och så har man också börjat få allt bättre historier. Det finns mycket bra historier att berätta. Så jag skulle säga att just nu så kan nordisk film nog så där överlag klappa sig på axeln och tycka att ja, det är ganska bra flyt just nu. Att det man ofta talar om förstås är det att Danmark ganska länge har haft en fin position när det gäller att kunna producera fina manus, medan Island då igen har kunnat slå på stort med sin miljö. Man kunde satsa på att föra fram den i sina berättelser och göra någonting lite unikt, så här sagoaktigt. De har ett visst skimmer, de isländska filmerna ofta. Så att man kan profilera sig lite på olika sätt beroende på från vilket nordiskt land man kommer.
Mm. No, vilka filmer är då nominerade?
Det som är spännande tycker jag i år när det gäller det här startfältet för de nordiska filmerna är dels det att alla filmer bygger på väldigt starka känslor. Dels handlar filmerna om starka känslor, men så ger de också hos tittaren upphov till väldigt starka känslor. Och här finns också i år faktiskt ett par filmer som gör något nytt, någonting oväntat med själva filmmediet. Och det tycker jag ofta att det är det som är den största behållningen när man tittar på film, och mycket ganska jämntjockt. Så sen när det kommer sådana här berättelser där man har verkligen utnyttjar det filmmediet till fullo, att man gör något spännande av det. Här finns till exempel då den svenska dokumentären Reconstructing Utöya, där man då helt enkelt går in på händelserna på Utöya 2011, det här hemska terrordådet. Och man väljer att berätta det i dokumentärform, men inte på ett traditionellt sätt där man intervjuar människor och de berättar vad de såg, vad som hände, utan man rekonstruerar hela det här händelseförloppet, och så får vi som åskådare ta del av det utgående från fyra överlevares vittnesmål. Alltså de har berättat sin historia, och så får andra ungdomar gestalta det som hände på ett svart golv helt enkelt. Man målar upp de här konturerna med tejpbitar, och så får man inom ramen för det här spela upp de här scenerna. Och det gör det så oerhört starkt. Och där blir det just det att det är film, men samtidigt så blir liksom det där talade ordet jättestarkt. Det tycker jag är spännande.
Det är visst så, Silja, att du har träffat regissören till den här filmen.
Det stämmer ju, den här Carl Haver som då är svensk, som ändå har valt att skildra den här norska dokumentära händelsen. Han besökte Finland i samband med Kärlek och anarkifestivalen. Det fina med Kärlek och anarkifestivalen är att de varje år visar alla de filmer som är nominerade till Nordiska rådets filmpris, så att man har möjlighet att se dem. Och då brukar alltid någon representant från ifrågavarande film också komma på besök. Och det gjorde då alltså Carl Haver. Och då passar jag på att tala med honom förstås om filmen överlag, men vi talar en hel del också om det här med dokumentärfilmens starka position idag. Och också om det här roliga faktumet att han faktiskt vann en guldbagge för sin film i egenskap av bästa film. Att man då alltså inte hade gjort den här särskiljningen att är det här en dokumentär eller en film. Och detsamma gäller ju då Nordiska rådets filmpris i år. Det har aldrig tidigare gått till en dokumentärfilm, så det blir intressant att se hur det är med den här. Men då frågar jag honom just när han talar om det här att han ansåg det vara väldigt viktigt att man nu vidgar gränserna för vilken typ av film som kan få vilken typ av pris.
Jag menar att dokumentärfilmen ska jag säga, har dokumentärfilmen varit så stark på de senaste åren och sätten som vi gör film på inom dokumentärfilm har breddats och nästan på ett sätt kan man säga innesluter även fiktionsfilm. Så att det finns en kraft och det finns en uppfinningsrikedom och en lust att berätta inom dokumentärfilm som jag är väldigt förtjust i. Och jag tycker också det är väldigt fint att man därmed också kan bredda regibegreppet och se regin bakom dokumentärfilm. För det har funnits en tradition och att dokumentärfilm är någonting som bara sker ute i verkligheten. Medan det i själva verket är ju väldigt liksom, hårt och precis arbete av många regissörer för att skapa de här dokumentära filmverken. Så att det är så jag tänker att det är viktigt att man ser regin utan att för den delen minska verklighetsanspråket så att säga.
Nej, det är faktiskt spännande när du talar om det här att det har gått bra för dokumentärfilmen de senaste åren och att man på något sätt uppfinner nya sätt att berätta på. Vad tror du det beror på att det finns ett sug efter dokumentärfilmen just nu?
Jag tror det beror på att världen är väldigt komplex och det finns olika politiska anspråk på sanningen och de falska nyheterna. Och därför tror jag att det finns ett behov hos människor att förstå den här komplicerade omvärlden. Och ofta levererar dokumentärfilmen en fördjupad bild av vad som sker och vad som händer i världen. Dokumentärfilmen gör ju också att vi kan få vara hos en annan människa en stund. Att vi kan få förstå en annan människa. Och det kan vara en bonde i Kina eller en ung kvinna i USA eller överlevare från terrorattacken på Utøya. Att vi får på något sätt transportera oss till andra människor och med vår liksom mänskliga empatiska förmåga kan vi också känna med dem. Och det tror jag att det finns ett behov av att förstå både världen och andra människor.
Där hörde vi alltså Carl Haver som är aktuell då som Sveriges representant med en skildring av den norska verkligheten i Reconstructing Utøya. Och det kan vara bra för lyssnarna att veta att den här dokumentären ligger ute på arenan, så att om man är intresserad av den kan man bra gå in och titta på den. Den är verkligen sevärd och jag tror överhuvudtaget den här ligger ganska bra till om man nu ska spekulera om utgången i prisgalan.
Mm. Hur ser det då ut för vår egen inhemska filmproduktion och dela det här Nordiska rådets pris?
Det har gått ganska bra för Finland de senaste åren. Det var bara ett par år sedan som vi vann med Tytten i Mälta Varpo. Mm. Och nu i år igen så tycker jag att vi har en väldigt fin film, Mia Tervos debutfilm Aurora, som jag tycker att gör någonting jättefint med det här att ha en historia som spelar med mycket av de här traditionella ingredienserna i finsk film. Det är liksom kallt och kargt och det finns alkoholism och sociala problem och allt möjligt sånt här. Men man gör någonting nytt och skruvat av det. Och framförallt så har man en ung kvinna i huvudrollen. Och en kvinnlig huvudrollsinnehavare som tillåts vara gränslös på ett annat sätt än vad de här gestalterna vanligen brukar vara. Mimosa Villamo gör huvudrollen och gör den fantastiskt bra. Och det här var den film som hade äran faktiskt att inleda Göteborgs filmfestival här tidigare i år. Vilket inte heller någonsin tidigare har hänt när det gäller finsk film. Så att man kan säga att det går ganska bra för våra filmer. Och det ska bli intressant att se hur väl den står sig i konkurrensen med de här övriga filmerna i morgon. Men som sagt, jag tycker det här är en väldigt stark kvinnoskildring faktiskt. Och jag tänkte vi kunde ju ta och lyssna på ett litet klipp ur trailern så får man en känsla för det där tonfallet, hur det låter.
Minkälainen tilanne sinulla Aurora nyt sitten on elämässä?
Mulla on vähän sellainen monenlainen tilanne.
If I would die, my daughter gets automatically asylum.
Don't think about that. Maybe you can find a wife here.
Mitä?
Jos vaikka niinku oikeesti rakastuu.
3,000, that's all I have. And you find me someone to get married to.
You're fucking crazy, all of you.
Bolan!
On ballerina.
Onko me sinusta niinku hurrikaani tai joku muu kaoottinen ilmiö?
Sinä olet enemmänkin niinku kiskoilla kulkeva lieki heiti.
Det är ett litet smakprov ur inhemska Aurora som då tävlar om Nordiska rådets filmpris imorgon.
Vad tror du, Silja, vad har den finska filmen för chans imorgon?
Jag måste säga att skulle inte vi ha vunnit så nyligen så kanske vi skulle ligga bättre till. Jag talade här tidigare om det att jag tycker att det är så spännande just att bland de här filmerna som är nominerade i år så finns det ett par som verkligen gör något nytt med media i sig. Dels då den här Reconstructing Utöja som då är en dokumentär som är väldigt avskalad. Och sen också Norges bidrag, Blind Spot, som är en spännande film ur det perspektivet att den är gjord i en enda tagning. Och där man liksom gör det bästa möjliga av det som en kamera kan göra på ett annat sätt än när man ska skildra ett händelseförlopp i verbal form, till exempel i litteratur eller på något annat sätt. Att det är verkligen en film som inte skulle kunna göras med något annat medium än med just filmen. Så den tycker jag också att det är väldigt, väldigt stark. Mm. Och sen har vi förstås, jag menar Island, som ju Island vann i fjol och Island har vunnit många gånger det här priset. Och de har igen den styrkan att de förmår göra så mycket som möjligt av sin fantastiska natur. Mm. Och på något sätt det här sagoperspektivet som finns i deras tradition.
Island har ju visat sig starka på flera olika former av kultur, filmer, musik, trots att landet är väldigt litet. Island har ju kommit starkt också i tv-serievärlden, eller hur?
Mm, det stämmer. Och faktiskt den här huvudrollsinnehavaren i den film som nu då är nominerad från Islands sida, Kvitur Kvitur, Ingvar Sigurdsson, så han är en sån som också är en stor stjärna på tv-seriefronten. Just nu så går det på Svenska Yle på arenan hittar man faktiskt också Fångad, en tv-serie han länge varit med i. För de som följer internationella serier så är han med i Succession, så att han har en bred karriär. Och när han besökte Helsingfors nu i samband med Kärlek och anarki då, så talade jag med honom också om det här, att märker man som isländsk skådespelare av den här starka vurmen för Island just nu, och är det en dynamisk filmbransch att jobba i? Och då svarar han så här.
It has always been a struggle to make a movie, you know, and doing something very important is takes an effort, but it has, I don't know, for me it has always been exciting, and there's always something going on, but now there are more opportunities, more people coming in, and I think but I can feel it traveling with A White White Day now, few years back I was traveling a lot with a movie called Of Horses and Men, and also a movie called Sparrows, and I can feel it now traveling with this one, that like Icelandic movies, kind of people are excited to what's coming next from Iceland. It's like a brand, you know, Icelandic cinema.
Ja, Ingvar Sigurdsson talar här om det, att när han reser runt med de här filmerna, han var också med i den film som vann Nordiska rådets filmpris för några år sedan, Of Horses and Men, att han liksom känner av det här, att det finns en förväntan hos publiken att vad månne det kommer nästa gång från Island, att isländsk film i sig har blivit ett eget brand, även om det fortfarande alltid är tufft att få ett filmprojekt förverkligat, så finns det liksom ett större sug nu. Så jo, alla nordiska länder har ganska bra flyt just nu.
Mm, det verkar så. Vi vet ju också det att många Hollywood-produktioner filmas ju också in i Island, mycket tack vare naturen, den speciella naturen som man kan hitta på Island. Tänker nu bland annat på några Tom Cruise actionfilmer som bland annat har blivit filmade in på Island. Jag har med mig i studion fortsättningsvis kulturredaktörerna Marit Lindqvist och Silja Sahlgren Fodstad. Vi har pratat film här tidigare med Silja, men nu vänder jag blickarna mot Marit och då blir det mera litteratur, eller hur?
Absolut, och som du sa där alldeles i början så Nordiska rådets litteraturpris som ges för ett könlitterärt verk som skrivits på ett av de nordiska ländernas språk, det är det äldsta priset som inrättades 1962. Och sen har det kommit Nordiska rådets litteraturpris för barn- och ungdomslitteratur. Det har kommit då senare, men jag tänkte att vi skulle börja lite kika på det här med det här Nordiska rådets litteraturpris. Och i år så finns här 13 verk nominerade. Jag tänker inte tala om dem alla, det skulle inte gå. Det är ju så att de här större länderna får nominera 2 verk per land och de här mindre språkområdena och självständiga områdena får nominera 1 verk. Och i år så har Finland nominerat Lars Sund med romanen Där musiken började och den finska romanen eller den finska nominerade Marianna Kurtos roman Tristania. Och sen har Åland också sedan några år tillbaka möjlighet att nominera ett eget verk och då har man i år valt att nominera Liselott Villéns Det finns inga monster, en sån lite spänningsroman. Liselott Villén är född på Åland men bosatt i Sverige sedan många år. Eftersom jag har ganska kort tid på mig så tänkte jag tala om den bok som jag kanske tycker bäst om i det här startfältet. Och det är faktiskt, jag drar lite hemåt här, för det är Tristania av Marianna Kurto. Som är en historia som utspelar sig på en liten ö som heter Tristan da Cunha. Den ö som ligger i södra Atlanten, ungefär mitt emellan Sydamerika och Sydafrika. Det är liksom tusentals kilometer åt båda hållen. Så det här är en ö som är verkligt kastad ut i havet. Och det här är en ö som i snitt är 12 kilometer bred och det har bara en omkrets på 40 kilometer. Och högsta punkten är 2 kilometer över havsytan och det är alltså en vulkan. Och här bor ungefär 250 människor. Och de här människorna kommer ju inte därifrån sådär jättelätt, så att säga. Och den här romanen som Marianna Kurto har skrivit, den handlar om början av 1960-talet, rättare sagt oktober 1961, när det inträffade ett vulkanutbrott. Och hur det här då gjorde att hela befolkningen var tvungen att evakueras. Och de åkte först till Kapstaden och sen till England, där de bodde i några år innan de sen kunde återvända. Och jag träffade Marianna Kurto och frågade henne hur det kommer sig att hon överhuvudtaget hittade den här lilla ön, och så här svarar hon.
Mä löysin sen sitä kautta, kun mä tein runokokoelmaa, joka kertoi Napoleonin elämästä, joka ilmestyi vuonna 2011, semmoinen kuin Auringon koko voimalla. Ja sitä varten mä luin sitten Saint Helenan saariryhmästä, koska Napoleon kuoli siellä Saint Helenalla, ja sitten mä törmäsin tähän Tristan da Cunhan saareen siinä yhteydessä, ja mä kiinnostuin siitä tosi paljon, koska mä en ollut ikinä kuullutkaan tämmöisestä paikasta. Se oli niin kuin suoraan jostain fiktiosta tai keksitystä historian kirjasta, koko se historia, mitä siihen liittyy. Ja sitten mua alkoi erityisesti kiinnostaa tämä tulivuoren purkaus vuonna 1961, joka muutti saarelaisten elämän täysin ja pakotti heidät evakkoon Englantiin. Ja mua alkoi kiinnostaa se.
Här hörde vi alltså Marianna Kurto berätta om hur det kom sig att hon blev intresserad av det här. Hon höll på att skriva en diktsamling om Napoleon som heter Auringon koko voimalla, där, som handlar om Napoleon som dog på ön Sankta Helena. Och öarna Tristan da Cunha, Ascension och Sankta Helena hör till det brittiska utomeuropeiska territoriet. Och hon hade aldrig hört talas om den här ön och hon blev jättenyfiken på livet där. Och det var för henne som att göra en spännande tidsresa. Och det kändes som om allt hon läste om den här ön och öborna, det var rena fiktionen. Så hon bara gav sig hen i det här. Hon är egentligen poet, hon har debuterat som poet och det här är hennes första prosaverk. Men man märker alldeles tydligt, det är ett fantastiskt språk. Alltså det skimrar om det är verkligt poetiskt det här språket. Och hur hon sen då beskriver de här öborna som ju är förbundna med varandra på gott och ont. Här finns ju givetvis en massa hemligheter och konstigheter och slitningar mellan de här människorna. Och så finns det här en person i den här romanen som heter Lars, som är den här kanske mer äventyrliga, som verkligen längtar bort, och han reser också bort. Han åker till England bland annat, och sen stannar han där för han hittar en ny kvinna där. Hemma på ön blir hans fru och son, och de tror ju att han har dött när han aldrig kommer tillbaka. Men han befinner sig i England, och där får han höra om det här vulkanutbrottet och läser om det. Och på den tiden fanns det inte någon mobiltelefoner eller något annat. Så att han i raska tag så insåg han att nej, att han behövs, och han reser då tillbaka. Men mest handlar det alltså om det här, ska vi säga, om hemlängtan. Vad är hem? Och hur klarar man av att leva på en så pass isolerad plats? Vad gör det med en människa? Vad gör det med människor som är tvungna att lämna den här isolerade platsen? För alla, i verkligheten också, så de absolut flesta återvände. De valde att återvända. De ville inte leva i England, utan de ville komma tillbaka till sin ö och ägna sig åt jordbruk och ha får och fiska och leva på sin isolerade ö där. De kände inte att de behövde hela det här civilisationen, om man talar om det. Så att det här är liksom, jag tror starkt på den här romanen Imorgon kväll. Så jag håller verkligen tummarna för dem. Här finns också några andra som kan utmana Marianna Kurto, bland annat då vår egen Lars Sund med Där musiken började, som är en så här brett upplagd historia om det musikaliska underbarnet Alf Holm. Och hans väg till musiken på trots mot hans egen mor och trots alla omständigheter. Så jag ser nästan Lars Sund och Marianna Kurto som de stora favoriterna imorgon kväll.
Intressant. Intressant att vi har egna, så att säga, egna inhemska författare som enligt dig, Marianna, ja, är de kanske mest intressanta. Hur är det annars med den här Marianna Kurtos bok? Kommer den att översättas? Har du någon koll på det överhuvudtaget?
De gör sådana här råöversättningar, ja, som de kallar det, som de skickar ut till de här nordiska bedömningskommittéerna för läsning. Och jag frågade Marianna Kurto själv, och då sa hon att hon vet faktiskt inte om den kommer att komma ut, och i så fall när och hur och så vidare. Men jag skulle ju önska att den skulle komma ut. Och skulle det nu gå så att hon drar jackpot,
ja, precis,
så hoppas jag ju då verkligen att den blir översatt och kommer ut på, alltså på ett etablerat förlag, så att hon får. För det är ju det med det här prisen och med alla de här nordiska priserna, att det ger ju en enorm synlighet för de här författarna och filmskaparna och musikerna. En arena som de aldrig hade kunnat tänka sig. Dels förstås inom Europa, men när man går och vinner det här priset, så är det ju en biljett ut i Europa direkt. För då har man liksom en sån här värde, vad ska jag säga, klassstämpel på den här, att det här är en vinnande bok, en vinnande film, och då kan man sen igen nå ut längre än nordiska gränserna.
Det förstår man, det är fin märkning i CV:n, om vi säger så.
Absolut.
Vi ska fokusera nu på barn- och ungdomsböckerna, eller hur, Marit?
Absolut, och det här är en jättespännande genre just i år. Jag tycker det finns väldigt många intressanta böcker. Och nu när vi just hörde Mari Boine här, så skulle jag vilja spinna vidare på det här med det här samiska. För att i år så firar vi ju det internationella året för världens ursprungsspråk. Och i det här startfältet på Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris, de nominerade, så finns en väldigt stark kandidat. Den samiska författaren Kaare-Anne Buljos, Själaspegeln. Det här är en diktsamling som riktar sig till unga. Den är skriven på nordsamiska. Och här så, i de här dikterna så förenar hon gammal tradition, alltså det är rytm och rim från jojken. Hon skriver för barn och unga om olika samiska kulturer, om shamanism, om samisk tro. Hon skriver om olika renskötselformer och om myter, symboler och så vidare. Så att jag skulle på något sätt önska att man i år, i synnerhet när vi nu har det här internationella året för världens ursprungsspråk, att man skulle ta tillfälle i akt och uppmärksamma så där snyggt den samiska litteraturen. För den samiska litteraturen har hamnat lite i skymundan. En gång har man tilldelats Nordiska rådets litteraturpris, aldrig barn- och ungdomslitteraturpriset. Så jag tycker att det skulle vara på sin plats. Så att jag hejar lite på Kaare-Anne Buljo imorgon kväll. Men sen hejar jag givetvis också på vår egen Maria Turchaninov, som är nominerad med sin Breven från Maresi. Det är tredje boken i serien om Röda klostret. Hon var nominerad då med den första boken om Maresi. Så att det kan ligga henne lite i fatet att det här är en serie. Visserligen står den här boken på egna ben, men man får mycket mer ut av den om man också har läst de andra delarna i den här serien. Hon skriver ju fantasy, Och hon igen har en ganska hård konkurrens av några andra ungdomsböcker i det här fältet som också skriver fantasy och science fiction, och det dystopiska elementet jättestarkt i år märker man i de här ungdomsböckerna som kommer från Danmark och Island i synnerhet. Men sen skulle jag vilja lyfta fram en kandidat från Sverige, Nina Ivarsson, som har skrivit en bok som heter Risulven, Risulven, som är en oerhört drabbande historia om ensamhet, mobbing och utsatthet och utanförskap. Den handlar om Per som är 12 år gammal och han är totalt ensam. Ingen vill veta av honom. Han är mobbad i skolan, utfryst. Hans mamma Sonja, alltså det finns ingen pappa, mamma Sonja där hemma i höghuslägenheten, så hon ägnar sig mest åt att drisha runt i lägenheten och ta droger. Per, han liksom bara flyter runt. Han är lojal med sin mamma, han älskar henne av allt sitt hjärta, men han får liksom väldigt lite kärlek tillbaka. Sen en dag så kommer det en ny tjej in i klassen. Resa heter hon. Hon är ett ensamkommande flyktingbarn från Syrien. Och här uppstår ett slags vänskap mellan Resa, som Per då kallar för Risulven. Det är därför den här titeln är Risulven, Risulven. Men det är en väldigt komplicerad relation mellan dem. För Risulven, Resa, hon säger genast att vi kan vara kompisar, men bara då när ingen annan ser. Så att i skolan är de osynliga för varandra. Det är Per som är berättaren i den här historien. Och som läsare så blir man lite osäker på hur mycket känner Per av det här utanförskapet, de här blickarna, de här hånfulla leendena. Eller bara försöker han försköna det för sig själv på något sätt. Och när jag träffade Nina Ivarsson, hon var här på Helsingfors bokmässa, så frågade jag lite om det här och så här svarar hon.
Det är ju Per som berättar i boken och han är ju en väldigt opålitlig berättare. Jag själv har varit väldigt fascinerad av sådana böcker där det är en jag-berättare som liksom håller upp en mask och så här och där så ser man liksom att den spricker på olika sätt. Så är det ju, man kan inte riktigt lita på honom, och därför är det ju som du säger också att jag tror att olika läsare också förstår det där olika, hur mycket som är att han inte fattar och hur mycket som är att han inte vill fatta. Det var också en balansgång när jag skrev, därför att jag ville på ett sätt göra honom ganska omöjlig, eller han är ju liksom knepig socialt, men det har ju sin förklaring. Det finns en sociologiforskare som heter Brené Brown, och hon pratar om att vi vill så gärna höra till och bli älskade för dem vi är. Men det vi gör för att uppnå det är att vi vill passa in och ändra på oss. Och på så vis gör vi det omöjligt att bli älskade för dem vi är. Och sen så tänkte jag på att, men för Per är det liksom, han lyckas inte ens med det. Alltså han lyckas inte passa in, men han är inte heller älskad för den han är. Så där är han liksom, och hur mycket av det förstår han själv? Jag tror att han förstår lite mer än vad han ger sken av i liksom berättarrösten. Jag tror att det är helt enkelt ren och skär överlevnad för honom att hålla det i den mån han kan ifrån sig lite grann. Och jag tror samtidigt inte att det är en medveten strategi. Alltså jag tänker just att när det handlar om överlevnad, då är det att man inte har ett val. När ens liv är tryggt, då har man ett val. Men när man inte har den tryggheten, då har man inget val. Så han agerar utifrån det han är programmerad med, eller sin autopilot, eller vad man ska säga.
Så alltså Nina Ivarsson, och det här är en oerhört smärtsam bok att läsa. Och Nina Ivarsson själv, hon har alltså jobbat med barn och unga sedan hon var 15 år gammal som ungdomsledare och fritidsledare. Nu är hon lärare. Och det här är en bok som jag tycker att alla lärare, alla högstadieelever borde läsa. Den är helt otroligt viktig att läsa. Så att jag håller lite tummarna för Nina Ivarsson också imorgon. Och så håller jag givetvis tummen också för Marika Maijala, som är nominerad, den andra nominerade från Finland som är nominerad med bilderboken Rosie Springer, som handlar om en raserhund som bara springer iväg över alla sidorna. Det är en fantastiskt rolig bilderbok. Och sen Ålands kandidat På en trollsländas vingar av Ann-Kristin Waller och med illustrationer av Anni Wikberg. En ganska sån här mysig och trevlig sagobok som handlar om vikten av att gå sin egen väg och att våga ta språnget. Det är ju det med barn- och ungdomslitteraturpriset, att här samsas liksom bilderböcker och kapitelböcker och ungdomsböcker. Det är liksom som att jämföra tårta och chips och popcorn i ett enda sal i röra. Det är liksom jätteknepigt, så att det kan gå precis hur som helst.
Där lite om vad som händer imorgon. Ja, kanske för den som nu, det finns ett intresse att följa med det här, så hur och när kan man ta del av det här?
Man kan knäppa på sin dator i det här fallet, för prisceremonin strömmas på SVT Play på webben, och finsk tid 20.30, då ska alla sitta bänkade och se vad som händer i konserthuset i Stockholm, för det är där som galan går av stapeln imorgon och alla fem priser delas ut.
Jag får tacka i det här skedet Marit Lindqvist och Silja Sahlgren Fodstad för det här, och vi håller tummarna för alla de fina bidragen, men framförallt också de inhemska. Tack för det här.
Tack.